Länsriksnytt nummer 16 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt. Utgivningsdag för det här numret är onsdag den 8 maj och jag heter Henrik Jansson. Nästa vecka kommer tidningen ha ett uppehåll och den är tillbaka igen den 22 maj. Här är innehållet i tidningen. Inslag 1. På årets parasportgala fick Fatmir Seremeti priset som årets förebild. Många känner till honom som flerfaldig medaljör i sporten goalball. Hör honom berätta om drivkraften och jobba mot fördomar om personer med synnedsättning och om hur synskaderörelsen kan bli relevant för fler. Inslag 2. Från och med nu töms de flesta brevlådorna varannan dag på grund av minskade mängder post. Men det finns fortfarande de som töms varje dag samtidigt som en del lådor plockas bort. Så hur ska man hitta rätt? Postnords presstjänst svarar. Inslag 3. Att få möjlighet att bli ledsagad i vården är något som SRF, Synskadades riksförbund, har drivit sen senaste valet. Och Region Stockholm vill införa detta, men än är tjänsten inte på plats. Aziza Dawadi söker svar på vad som händer i frågan. Inslag 4. Nationalmuseum har en ny utställningsdel där du kan känna på olika material och hur skulpturer blir till. Vi hör också om hur intendent Sara Borgegård Eljå med nytt ansvar för syntolkning prövar sig fram med olika metoder. Och hur konstnären Anne Måndotter fick en nytändning med taktilt skapande efter att synen försvann. Inslag 5. Telegram. Funktionsrättsorganisationer mötte socialtjänstministern men fick inga glädjande besked. Och gruset på Stockholms gator snart borta, men det blev betydligt senare än det brukar i år. Och hör om hur du kan anmäla hinder i stadsmiljön med hjälp av DHR. Inslag 6, annonser och meddelanden. Och sist i tidningen har vi som vanligt en redaktionsruta där du hittar till exempel telefonnummer och annat för att kontakta oss och hur du prenumererar. Det går att lyssna gratis i vår app och att få Daisy-skiva utskickad utan kostnad till exempel. Trevlig läsning! Vi hörs om 2 veckor. Inslag 1.
Fredagen den 3 maj gick årets parasportgala av stapeln. En mängd priser delades ut för bästa prestationer under förra året. Årets manliga idrottare gick till Sebastian Modin, flerfaldig mästare i längdskidor och skidskytte. Modin har en synnedsättning som också en annan pristagare har, Fatmir Seremeti, som fick pris som årets förebild. Vi har med oss direkt från Malmö. Grattis, Fatmir!
Tack så jättemycket!
Du har ju själv fått flera medaljer eftersom du spelat goalball på elitnivå. Men nu har du fått det här. Man kan väl säga att det är ett slags hederspris. Vad betyder det för dig?
Det är en stor heder. Såklart är det en stor ära att få ta emot det här priset. Det betyder ju att det man gör och har gjort betyder mer även för liksom andra. Jag sa på prisutdelningen när jag höll mitt lilla tal att det här kanske är ett av de finaste priserna jag har fått. Det är klart att det är kul att få medaljer och massor med sådana saker också, men att liksom, ja, men någon annan tycker att det man gör är bra, det är lite finare på något sätt.
Hade du förväntat dig det?
Nej, kanske inte riktigt så. Det var ju kul att överhuvudtaget ens bli nominerad liksom, och få komma på galan. Sen är det ju fantastiska människor som också var nominerade. Caroline Persson från Malmö som spelar paraishockey, som är liksom enda tjejen som gjort mål internationellt. Och Lisa då som är bowlare som gör jättemycket saker för liksom, att lyfta psykisk ohälsa. Så jag visste att konkurrensen var stentuff och det är fantastiskt att liksom ens vara nominerad. Ja, det var kul när mitt namn ropades ut.
Du är ju känd för en bredare allmänhet som kanske inte vet så mycket om goalball. för att du är en influencer på sociala medieplattformen TikTok. Och där berättar du om din vardag som blind på ett ganska humoristiskt sätt. Men du pratar ju även om allmänna problem som social utsatthet och psykisk ohälsa.
I motiveringen så var ju det den andra delen av varför jag fick priset. Det var ju just det här påverkansarbetet eller lobbying för vår målgrupp ute mot samhället. Och det tycker jag är ännu finare på ett sätt. För det är ju en sak liksom att kunna ta medaljer och träna och tävla och så utomlands. Så det är klart att det känns jättefint att bli uppmärksammad för själva liksom insatsen på EM i Rotterdam förra året. Där jag kunde bidra rätt mycket som, vad ska man kalla det, för lite lagpappa kanske, eftersom jag är äldst och varit med mest. Men just den andra delen, att försöka få allmänheten att förstå både våra utmaningar med synnedsättning och blindhet i Sverige, men också vad vi faktiskt kan. För jag tycker att det saknas jättemycket kunskap där ute, och det märks ju att sånt här behövs. Jag är inte ensam nu om att vara på TikTok och Instagram och sociala medier och dela med mig av livet som blind. Det finns ju en hel del andra också, inte minst en jätteduktig tjej som heter Parima Atarian som också jobbar mycket med humorn och börjar få en stor följarskara. Så det jag tycker det är kul, och jag tycker att vi ska bli ännu fler.
I den här motiveringen så står det att du under goalball-EM så fanns du med på planen och kämpade för laget trots skadeproblem. Och så peppar du dina lagkamrater och klev in som en viktig ledargestalt och förebild för de yngre spelarna. Hur jobbar du för att förhöra den här, du nämnde själv, fadersgestalten?
Jag har varit med nu, i år blir det 24 år som jag har varit med på yttersta elitnivån. Man har lärt sig en hel del att hålla lugnet, att veta vad som är viktigt att fokusera på här och nu liksom och sådär. Precis innan EM där i Rotterdam så drog jag ju tyvärr en skada i min biceps, vilket gör att jag inte alls kunde delta i det offensiva spelet och hjälpa laget på det sättet som jag brukar, som jag är bra på. Och då fick jag ju en defensiv roll i form av att jag fick spela center hela turneringen och då verkligen jobba med det psykiska också i laget.
Hur hanterar du att du själv då inte kunde vara på den positionen som du är bra på?
Det är klart, det är psykiskt, det är jättetufft i väldigt jämna matcher där jag vet att fan, hade jag bara kunnat skjuta ordentligt så hade det här inte varit så svårt liksom, eller så här jobbigt. Men jag får ju helt enkelt, där får man jobba med sitt eget psyke och lita på sina medspelare och tala om för dem vad de ska göra istället och försöka få dem att göra det jag hade gjort istället.
Jobbar du på andra sätt med att vara en förebild förutom på TikTok och i som ledargestalt och inom sport?
Ja, men alltså jag skriver ju då artiklar på nätet och försöker få in någon debattartikel hit och någon liksom påverkar på det sättet. Sen räds jag inte att ta debatten om frågor som är viktiga för oss. Jag räds inte att använda mina plattformar nu till att påverka politiker och beslutsfattare vad gäller både parasporten, som till exempel har under en lång tid inte fått den resurstilldelning som vi behöver för att kunna mäta oss internationellt exempelvis. Jag räds inte heller att i våra egna led, synskaderörelsen och andra, ställa krav och ha liksom, vara lite nagel i ögat och tänka att nej, men hörni, vi har gjort jättemycket bra, men vi kan bättre, vi måste skärpa oss, vi måste liksom hänga med i tiden. Jag har alltid haft ett väldigt, väldigt stort rättspatos, och det har också ställt till det för mig många gånger i mitt liv.
Pratar du om att det har varit svårt för dig att få plats inom synskaderörelsen, Synskades riksförbund, eller?
Delvis, absolut. Visst har det varit så, men också genom min karriär inom idrotten. Liksom, det har funnits tillfällen inom föreningslivet där jag också har tyckt att nej, men hörni, vi kan inte bete oss så här. Varför har vi så lite representation av personer med funktionsnedsättning som har chefspositioner eller bestämmande positioner? Och då jag har liksom fått lite på käften för det, men det är okej. Okay. Jag är van att ta smällar, för det visar ju sig så här långt efteråt att ja, men det fanns ändå ett syfte och det fanns en majoritet som ändå hejade på mig. Och samma med synskaderörelsen och ja, men SRF till exempel, som ett exempel. Jag älskar SRF. Jag tycker SRF är fantastiskt. Vi säger jag alltid när jag pratar om SRF. Det är en otroligt viktig organisation, men vi måste tillsammans kunna ställa krav på varandra också. Och jag tycker att SRF börjar ta steg åt, börjar bli lite mer i tiden, men vi har långt mycket kvar att göra tillsammans för att faktiskt bli en absolut relevant organisation som fungerar 2024.
Vad är det du saknar och vad tänker du behövs rent konkret? Har du några förslag?
Jag brukar ofta jämföra med hbtq-rörelsen, liksom, där de har ju verkligen fått gehör för sina frågor senaste 2 decennierna till exempel, där våra frågor tyvärr har gått bakåt. Vi har ju en större andel personer som är arbetslösa, som inte borde vara det, som inte behöver vara det. Vi har ledsagningsfrågan till exempel som inte rört sig framåt ett dugg. Och här är vi som en organisation jätteviktiga i att tänka om.
Vad betyder det?
Det betyder att vi har inte råd att vara utanför Instagram och TikTok. Vi har inte råd att liksom inte vara relevant på sociala medier. Vi måste kunna utnyttja de resurser, de förebilder, de profiler vi har, precis som hbtq-rörelsen gjort i alla dagar. Liksom med, men, säger Mark Levengood, och alla vet vem han är och varför. Liksom. Och vilka frågor som har varit viktiga för honom, exempelvis. Och sen måste vi ju kunna ta större ansvar, större positioner i lobbyingarbetet och inte bara sitta och fika på riksdagskansliet med regeringsföreträdare, lägga ut en bild på Facebook och tycka att nu har vi liksom sagt vad vi tycker och tänker. Vi måste också visa hur starka vi är.
Det blir oundvikligt att jag ställer frågan, är Fatmir Mark Levengood inom synskadevärlden?
Nej, nu är Mark Levengood på en helt annan nivå, men vi har flera Mark Levengood inom vår egen rörelse.
Hur blir man ens en bra förebild? Hur jobbar du själv med att liksom försöka vara det?
Men det är så här, jag tror så här att oavsett vad du tycker och tänker, vad du än liksom gör, så kommer det alltid att finnas någon som stör sig på dig. Det kommer alltid finnas någon som säger nej, men gör inte så, eller det där funkar inte. Jag tänker så här, se till att du ger mer än du tar. Försök att liksom nå ut med det du tycker är viktigt. Man måste också våga ta kritik och förstå att om det är 3 som inte som tycker att det du gör inte är bra, så finns det 7 andra, 12 andra som tycker det är fantastiskt. Och det är så du får tänka. Liksom, ta inte åt dig personligen, utan bara kör på. Och såklart, försök att tänka lite större än dig själv.
Sista frågan. Vem är din förebild?
Jag har igenom mina år haft jättemånga förebilder. Om man säger så. Från början när jag var barn så tyckte jag att de här fotbollsspelarna, Maradona och Pelé och de här var häftiga. Sen liksom inom vår egen rörelse, jag menar de spelarna som har varit där innan mig, Jimmy Björkstrand till exempel, Torsten Karlsson. Sen ser jag upp till människor som till exempel Laila Ström, som tyvärr inte finns längre. Hon räddade ju mitt liv genom att introducera mig till parasporten. Hade hon inte introducerat mig till goalball så jag mådde ju så dåligt så jag inte ens ville leva. Liksom. Tänk en människa som gör så mycket för andra helt utan förväntan på liksom någon egen vinning. Jag tycker det är sådana människor, är otroligt häftiga förebilder, och det finns många.
Berätta bara lite kort om henne för de som inte känner till henne.
Laila Ström jobbade på det som idag heter Specialpedagogiska skolmyndigheten. Men hennes uppgift var ju att hjälpa mina lärare och skolan att hantera ett barn med synnedsättning. Men hon insåg ju väldigt snabbt att oavsett vilka insatser vi gör för den här killen kommer det ju inte att hjälpa så länge han inte liksom ens vill leva. Och han tycker inte det är roligt att ens finnas till. Liksom. Men hon såg också väldigt tidigt att det enda som fick mig att le eller tycka att livet var lite kul var när vi pratade idrott. Så hon började tjata på mig om att jag måste testa goalball då, eller idrott anpassat för personer med synnedsättning. Och mer eller mindre tvingade mig att åka till, på den tiden var det Tomtebodaskolan på TRC och prova idrott. Sen ställde hon upp och körde mig till och från träningen hemma i Malmö i över 6 månader innan jag fastnade. Liksom. Och det här är en människa som mer eller mindre räddat livet på mig. Och det finns inte jättemånga sådana ute i världen.
Hur gammal var du då?
Slutet på 9:an, började på gymnasiet.
Ja, då var du 16 år ungefär.
Ja, något sånt. Exakt. Och det var en väldigt, väldigt tuff tid för mig rent åldersmässigt och sådär. Mycket hände i tonåren. Jag höll på att förlora synen fullständigt. Liksom. Det gick väldigt snabbt för mig att förlora synen från 100% ner till 20% på nästan 2 år. Och efter det så gradvis ner. Liksom. Jag visste att jag kommer att bli blind. Och den tanken kunde jag inte förlika mig med på något sätt. Jag har glaukom, barndomsglaukom. Årets förebild är ju lite så. Man är inte själv om det här utan det är någon annan som tycker det här. Och då är ju ni alla del av detta.
Då säger jag grattis en gång till dig Fatmir Seremeti för årets förebild.
Tack så jättemycket.
Inslag 2.
Från och med i måndags har PostNord gått över till att tömma de flesta gula brevlådor varannan dag istället för varje dag. Men hur ska man veta vilka lådor som töms när? Det ska vi ta reda på. Och det finns fortfarande lådor som töms varje dag. Så det är inte helt rätt att säga att posten gått över till varannan dags tömning. Det säger Henrik Ishihara på PostNords presstjänst.
Det är ändå en ganska stor andel av brevlådorna som kommer ha fortsatt daglig tömning. Så internt kallar vi det för differentierad brevlådetömning. Jag har förståelse för om det här catchiga namnet inte har slagit rot utanför vårt kontor. Av ungefär 21 000 brevlådor som vi har idag runt om i landet så kommer ungefär 14 500 att få tömning varannan dag. 3 300 kommer ha daglig tömning. Och sen har vi identifierat någonstans kring 2900 brevlådor som står förhållandevis nära annan brevlåda och som vi därför då plockar bort. Det är ju oftast då brevlådor som är i tätorter där det finns gula brevlådor i närheten.
Då står det på, och då kommer man sätta upp ny då, tid och dag på de här lådorna, hur ofta de töms och så. Men om man har dålig syn eller ingen syn alls, då är det svårt kanske att avläsa där, för det står ju inte med punktskrift till exempel och så. Så hur gör man då?
Det säkraste skulle jag säga, det är ju att ringa in till vår kundservice och då fråga vilka brevlådor som töms då på daglig basis i närheten av där man bor. En tumregel som är enkel, det är ju att en brevlåda som står vid ombud, ett av våra ombud, har ju då fortsatt daglig tömning. Och det gör det enkla skälet att vi besöker ju ombudet varje dag för att samla in och dela ut paket. Så eftersom vi ändå är där på daglig basis så passar vår medarbetare på då att även tömma den gula brevlådan. Det är ju en enkel tumregel. En annan tumregel det är ju att gå in på vår webbsida och söka efter postnumret i fråga. Om då det här postnumret har utdelning av vanliga brev den dagen, då vet man att då töms också den gula brevlådan i området.
De dagarna man får post så räknar man med att då töms också den gula lådan.
Det är korrekt.
Och sen kan man som sagt ringa er kundservice då. Och vad är det för nummer man ska ringa då?
Då ringer man 0771 33 33 10. Det pågår ett arbete för att säkerställa att våra kanaler, vår webbsida, vår app och så vidare då uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet. På exempelvis då det här kartbaserade verktyget där man kan då söka efter brevlådor. Det är möjligt att det går även med de här hjälpmedlen att söka upp en brevlåda i närheten som då har daglig tömning. Men det är jag inte säker på. Men det är ett arbete som pågår.
Ja, jag kan säga också att jag tittar på den här tjänsten nu samtidigt som vi pratar här. Och då skriver man ju in en adress där man vill söka brevlåda eller serviceställe. Och då kommer det upp dels en kartbild med de här lådorna och som är gula och sen är det små blå frimärkssymboler. Men så under den kartan så ligger det också en lista som är sorterad efter närhet då till adressen man har skrivit in. Så där står det överst här, nu har jag skrivit in Gotlandsgatan 46 som är vår adress till redaktionen. Och där står ju då närmaste frimärksombud 119 meter är Pressbyrån på Götgatan 94. Och så finns det en brevlåda, det står mailbox location, Götgatan 94 127 meter. Och då står det ju den där, men då måste man klicka på den sen för att se. Då kommer det upp en text med när den töms nästa gång. Så det står inte i den, men det finns en lista där också under kartbilden. Så finns det i alla fall en lista på vad som är närmaste platser där man har ombud och där det finns brevlådor. Sen står det inte exakta tömningstiderna just i listan, utan det måste man in i kartbilden för att se. Och jag ser att man kan även förstora upp där så att det går att se med stor förstoring om det är så att man använder det på sin webbläsare.
Då får man
Ja,
gärna
förlåt.
undersöka det om den informationen finns där och om det då inte lyckas, då kan man då kontakta vår kundservice.
Det här gör ni väl då för att det har blivit minskade brevmängder helt enkelt. Det är därför ni gör den här förändringen.
Det är ju helt rätt. Den samhällsomfattande posttjänsten är ju fortfarande till 100% finansierad av portointäkter. Och när då brevvolymerna då kraftigt faller, ja då försvinner ju också pengarna som finansierar hela vår infrastruktur. Sedan 2010 har ju då ungefär 65% av då våra brevvolymer övergått till digitala alternativ. Och det är ju väldigt många brevlådor som används i mycket liten utsträckning. Så att vi tror ju att det här är ett ganska smart sätt att spara pengar på utan att det påverkar användarna särskilt mycket.
Och samtidigt som hämtningen av post blir glesare på de flesta gula brevlådor så blir det alltså också något färre brevlådor totalt. Och när jag frågar Henrik om vad som händer med de blå lådorna som används för att skicka lokal post så visar det sig att de i princip redan är borta.
De blå brevlådorna är ju egentligen avskaffade sedan ganska lång tid tillbaka. Det finns ingen särskild funktion. Det har funnits i området kring södra Stockholm, men de är under utfasning om det fortfarande finns kvar. I vår produktion så vinner vi inte längre något på att särskilja lokala brev ifrån då brev som ska ha långa sträckor, utan alla sorteras i samma maskiner. Så att det gäller alla gula brevlådor. Sen kan det då finnas andra regler när de här röda brevlådorna kommer upp där man kan posta julkort. Men det återstår lite grann att se hur de brevlådorna kommer att hanteras.
Just det, när du säger det så har jag faktiskt inte tänkt på det, men det är ju sällan man ser någon blå brevlåda nu för tiden. Men den här tjänsten via Post- och telestyrelsen, den finns kvar va? Att man levererar för vissa hushåll till dörren, att man inte behöver gå till brevlådan eller så om man har funktionsnedsättning.
Det är ju en tjänst som är upphandlad av Post- och telestyrelsen utanför tätort i våra lantbrevbärarlinjer. Där ingår ju då att om man då saknar förmåga att själv då gå till den här postlådan för att hämta sina brev. Och det kan ju då vara antingen på grund av hög ålder eller funktionsvariation, så har man ju möjligheten då att få posten utdelad vid dörr. Det är en tjänst som man ansöker om hos oss. Om man bor i tätort så ingår ju det i våra tillståndsvillkor. Så att det är en tjänst som vi ska tillhandahålla utan ersättning ifrån Post- och telestyrelsen.
Det säger Henrik Ishihara på Postnords presstjänst. Om du vill ringa kundtjänsten och fråga vilken brevlåda som är närmast dig och som fortfarande har daglig tömning, då är numret 0771 33 3310. Inslag 3.
Inför valet 2022 så var samtliga partier överens om att införa ledsagning inom vården. En fråga som Synskadades Riksförbund, SRF Stockholm-Gotland, drivit länge och som också är en prioriterad fråga efter distriktets senaste årsmöte. SRF vill att ledsagningen skulle fungera som den gör i kollektivtrafiken. Man ringer ett nummer och beställer sin ledsagning. Det här sa politikerna från höger till vänster skulle vara en enkel åtgärd att införa. Idag skriver vi maj 2024, men vad händer i frågan? Jag har med mig Ann Lund Jensen, enhetschef på Region Stockholm för sjukhus- och LOU-avtal som står för lagen om offentlig upphandling. Enheten har också utredningsuppdrag.
Vi på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vi fick ett budgetuppdrag i budget 2023 om att titta på frågan om ledsagning i vården. Och vi har jobbat med frågan sedan hösten 2023 och håller fortfarande på att utreda frågan.
Vad är det som behöver utredas?
Det är bland annat att se på vilken lösning som skulle kunna vara möjlig, men också vilka konsekvenser den lösningen skulle innebära till exempel. Det är så att vi alltid utreder frågor när vi får ett budgetuppdrag från den politiska ledningen i regionen.
Det finns ju redan en föreslagen lösning att ringa ett telefonnummer, att det ska fungera precis som SL. Vad är det som gör att ni inte kan ta efter den modellen?
Jag kan inte säga något om slutsatserna just nu eftersom vi utreder frågan fortfarande och vi har inte presenterat förslag till beslut till politiken.
När ska den här utredningen vara klar och presenteras?
Vi planerar att ha den klar i hösten 2024.
Så ni har utrett frågan sen i höstas. Vad är det för frågor som ni tittar på som ni ser behöver utredas så att säga?
Vi har bland annat ställt frågor till sjukhusen för att höra hur ledsagning i vården fungerar idag. Vi har också haft kontakt med trafikförvaltningen och Lokom.
Och vad har ni kommit fram till?
Jag kan inte säga något om slutsatserna i dagsläget eftersom vi har inte presenterat förslag till beslut.
Vilka instanser är det som ni jobbar med då i för att få mer utredningsunderlag?
De instanser som vi har jobbat tillsammans med var ju trafikförvaltningen och vi jobbar tillsammans med Lokom och vi jobbar med regionens egna sjukhus. Nu är det så att vi sammanställer det utredning vi har gjort, men det är ju också, ja, men vi behöver tid på oss för att bli klara med den utredningen.
Ni har ju också tagit in Synskadades Riksförbunds synpunkter. Hur tycker du att arbetet ser ut där? Har ni fått tillräcklig information som ni behöver för utredningsunderlaget?
Jag har fått beskrivet att vi har haft ett möte i januari och jag har fått beskrivet att vi hade ett bra möte med bra dialog.
Kommer ni ha ytterligare möten?
Det får jag återkomma kring.
Sammanfattningsvis så har Region Stockholm fått ett budgetuppdrag. Ni utreder frågan, har gjort det sen i höstas och fortsätter och ett resultat kommer komma i höst oklart riktigt när ni föreslår något till politikerna.
Det stämmer.
Har ni tillräckligt med kompetens för att utreda frågan, anser du?
Jag upplever att vi alltid tar reda på den kompetensen vi behöver och tar kontakt.
Tack så mycket, Ann Lund Jensen.
Tack.
Enhetschef på Region Stockholm för sjukhus- och LOU-avtal. Lagen om offentlig upphandling.
Inslag 4.
Vi är på Nationalmuseum, Sveriges största konstmuseum, och här finns 700 000 föremål. Många målningar förstås, men också en hel del skulpturer som man tyvärr inte får ta på. Men en ny del av utställningen använder taktila exempel för att bättre beskriva hur det går till att skulptera i olika material. Intendent Sara Borgegård Eljå berättar.
Vi står just nu i en gång, kan man säga, en passage mellan den stora entréhallen, och det är en gång som löper vid sidan av skulpturgården och in mot restaurangen. Tidigare har man bara kunnat gå förbi och kanske sett något verk som har varit uppsatt på väggen. Men nu så är det inplacerat i den här gången längs väggarna, så är det nu ditsatta nya bord med föremål på. Och när jag tittar in i rummet, det här är ett rum som kanske är ungefär, vad kan det vara, 5 meter takhöjd och nästan 3 meter brett, och med välvt tak. Det är ljusa väggar och det är pelare längs väggarna, kan man säga. Och till vänster om oss så har vi fönster, stora välvda fönster, där man kan se in mot skulpturgården. Där det står då en massa olika marmorskulpturer utplacerade. Och framför det här första fönstret så står det också numera ett långsmalt bord som har 2 nivåer. Den bakre är högre och där står det glasmontrar med små skulpturer i olika material. Och på den lägre, främre delen, där står det föremål som är blottade i olika material, i skulpturer. Och det här är det första vi ser när vi kliver in här, som är en del av den nya taktila stationen här på museet.
Just det, för det handlar just om hur man gör skulpturerna här. Det är det som beskrivs här lite grann.
Ja, precis. Det här är något som är oerhört svårt att förklara. Både i liksom text och i föremål. Men här har vi gjort ett med taktila exempel. Så att vi tydligt kan få se i alla fall form och känna material. De olika materialens egenskaper.
Ja, det var drygt 5 år sedan som Nationalmuseum öppnade igen. Då hade byggnaden från 1866 fått sig en rejäl renovering och atriumgården hade blivit skulpturgård. Nu har Sara Borgegård Eljå blivit intendent för pedagogik på Nationalmuseum med särskilt fokus på tillgänglighet.
Jag brinner verkligen för material och materialitet, vilket är liksom en, ska man säga, en extra dimension för mig att kliva in i det här området. Att liksom hur kan jag förmedla det här och hur kan jag tillgängliggöra det till så stora grupper som möjligt. Och det, så att jag är otroligt glad över att ha fått det här uppdraget.
Hon har jobbat på Nationalmuseum i många år men fått en ny roll då hon just tagit över efter Jeanette Ragner. Och det nya uppdraget betyder också att Sara ansvarar för de syntolkade visningarna.
Ja, det gör jag, och jag är ju inte utbildad syntolk, så, och det har de grupper som har träffat mig också märkt, att jag trevar mig fram och behöver också hjälp och är väldigt lyhörd och öppen för kommentarer och frågor under visningarna.
Ofta har hon också med sig någon skriven syntolkning som är gjord av elever vid Fällingsbro folkhögskolas utbildning för syntolkar. Men hon provar också egna metoder för att göra taktila markeringar på en utskrift av motivet av en målning som ska visas, till exempel. Och på så sätt kan besökare med synnedsättning få en uppfattning om proportion, form och inbördes placering av detaljer i motiven. Eget konstnärligt skapande är en del av Saras bakgrund eftersom hon också är konsthantverkare och jobbar i metall. Och här idag finns också en annan konstnär, Anne Måndotter. Hon har kommit med för att kolla den nya taktila stationen. Och eftersom hon själv har synnedsättning så är hon ibland med på de syntolkade visningarna som besökare. Det är svårt att hitta en form för visningar som passar alla, säger Anne.
Det där är ju också någonting som vi pratar mycket om i synskadekretsar. De som går på konstvisningen, att det är väldigt olika hur man vill ha det. Och det känns som att det är kanske de som ser lite grann och synsvaga som går med som har jättenytta av syntolkningen också. Men de tycker att det blir för långsamt om man stannar för länge vid ett verk. Det är nästan så att man skulle vilja kanske ha två olika sorters visningar. För jag känner ju att jag blir jättestressad om det är för många konstverk på en visning. Jag skulle jättegärna ta två eller tre på en visning, liksom max. Eller jag skulle kunna gå in i ett konstverk bara på en visning och göra det, få det ordentligt. Liksom.
Men nu ska vi titta närmare på de här taktila exemplen av hur skulpturer blir till. Det är materialen lera, trä, gips, brons och marmor som beskrivs.
Det ligger alltså små kuber här av materialen och sen framför och sen står det även en skulptur av respektive material. Då. Och nu är du här på det här kvinnoansiktet som är gjort i leran. Det står att det ofta är en första skiss som görs i lera, oavsett om det är då något annat material som ska vara skulpturens slututförande.
Kommer det vara i det samma?
Nej, det är olika exempel.
Nej, okay.
Men det står lite grann, ska vi se, nu säger jag på svenska här vad det står. Man håller figuren fuktig och kan bearbeta den under en längre tid. Har man en större skulptur så måste man ha armering inuti så att den håller strukturen och sådär.
Det som vi har gjort på bordet här framför då, där de taktila föremålen sitter fast, det är att det dels då finns en kub av varje material så att man ska kunna känna liksom varje material i samma form. Ja, en träkloss har du nu framför dig och en skulptur av en liggande kvinna. Hon ligger på sin högra sida med benen uppdragna lite framåt mot dig, knäna mot dig.
Just det, en hand i håret. Sådär.
En hand i håret. Precis, och det här, då har vi gjort så, det här är ju också test, men det här har vi faktiskt gjort så att vi har köpt in riktiga då skulpturer på olika ställen, men att vi vill att det ska vara skulpturer som är gjorda av konstnärer, även om de inte är del av våra samlingar, för det kan inte vi ha framme, för då får vi inte känna på dem. Men att det är riktiga skulpturer, så det är inte samma form som återkommer då, utan vi har ett flickhuvud. Vi har då en liggande kvinna som är mycket mindre i storlek. Alltså storlekarna varierar också. Sedan kommer ett litet gosshuvud som är som en dockhuvud nästan i gips. Och en väldigt liten modell av en pojke som sitter och drar ur en sticka ur sin fot. Den är gjord i brons. Och den sista skulpturen är samma motiv men mycket större i marmor.
Just det.
Och det där är ett motiv som är ett väldigt klassiskt och ofta återkommande motiv i konsten, för att det är från början en antik hellenistisk skulptur då, av en pojke som drar ut en sticka under sin fot.
Ja, här kan man även känna tårna faktiskt på foten där som han har lyft upp i knät.
Den här.
Ja, han håller sin vänster fot i knät och drar ut en sticka ur den medans högerfoten är placerad på marken.
Det som vi når då, skulle jag vilja säga, med det här första bordet, det är framför allt att vi kan också känna hur olika de olika materialen känns. Sen är det så att marmor, det är vit marmor som är framför oss just nu. I alla de skulpturerna, både i den här taktila stationen, i monten och inne i skulpturgården, så det är vit Carrara marmor. Och den vita Carrara marmorn, den har ofta valts av klassiska skulptörer för att den kan vara oerhört slät, som alltså lenare än en människas hud.
Det är det eller känner på. Ja.
Eller det lenaste, det precis som vi känner på den stora här och framförallt ner på ryggen. Ja. Den kan vara otroligt slät och går du sedan ner med handen längre ner mot nedanför skulpturen, om vi fortsätter förbi skulpturens kropp och ner, så är den mer skrovlig. Han sitter på någonting som är nästan som en, jag vet vad ska jag säga, någon sorts sten eller klippa, eller den har en grov struktur. Så marmor kan ju formas till den mjukaste hud eller det mjukaste tyg som faller, men det kan också vara liksom lite rått så där, nästan som om man känner på en sten som man har hittat ute.
Och Anne då, du som också är konstnär och skapar, hur väljer du material? Tänker du på just taktilitet och sånt, och att du har någon favorit och så?
Ja, alltså det taktila skapandet, det är ju det jag håller på med. Det är ju en förutsättning för mitt skapande. Sen synen blev sämre. Jag målade ju och tecknade och så när jag var yngre. Men sen stängde jag ju av skapandet helt istället, för att jag tänkte att det får jag inte ägna mig åt, för jag skulle bli så ledsen om synen försvinner helt. Så att sen när synen verkligen blev sämre, då kom jag i kontakt med lera och ull och taktila material. Och då, det var då jag kom igång med mitt skapande på riktigt. Mm. När jag insåg att man kan ju faktiskt skapa med bara händerna. Och sen tänker jag mycket på det här med just, jag tycker det är intressant som med Sara som ser. Tänker du när du skapar konst på hur det är att betrakta det med händerna, alltså taktilt också?
Jag tänker inte på det. Jag skulle vilja säga ja, det gör jag absolut. Men nej, kanske kommer jag göra det i framtiden mer nu när jag är i det här området. Men för mig är det en livsviktig taktil stund, alltså för mig, en upplevelse i själva görandet. Däremot så är det som jag gör väldigt skulpturalt och har en sorts en tredimensionalitet och en volym som jag tror är spännande att upptäcka taktilt.
På andra sidan väggen inne på skulpturgården finns det ytterligare ett exempel där man faktiskt får känna på en skulptur. Den har funnits där sedan nyöppningen 2018 och det är författarinnan och kvinnokämpen Fredrika Bremer som är avbildad.
Och då är det så att den bakre sidan på skulpturen då Fredrika Bremer, den är fortfarande det här fyrkantiga blocket. Så man har sparat det här uthuggna stenblocket delvis då på baksidan. Och så kan man då känna på den här, hur vissa delar är den här grova första huggningen. Och sen om man går då bakifrån skulpturen, om man står bakom skulpturen och den är kantig och går till vänster och känner sig runt skulpturen, så blir skulpturen mer och mer, liksom, det blir mer och mer fina verktyg. Och tar vi oss då runt skulpturen och står framför den, så kan vi sedan känna på Fredrika Bremers ansikte och näsa till exempel, hur den är så där perfekt slät och färdig. Så där finns det alltså en taktil berättelse, kan man väl nästan säga, i och med att vi har sparat de olika sätten att hugga, olika stadierna av att hugga i marmor.
Där säger alltså intendent Sara Borgegård Eljå på Nationalmuseum. Och vi hörde också Anne Måndotter, konstnär och kulturkonsument. Den sista syntolkade visningen för våren på Nationalmuseum kommer vara den 23 maj mellan 11.15 och 12.45. Och då handlar det om hur man gör skulpturer genom gjutning. Och det finns möjlighet att kolla närmare på den taktila stationen som vi berättade om här.
Inslag 5. Telegram.
Nedslående besked om socialtjänstlag. Representanter för Synskadades Riksförbund och Funktionsrätt har tillsammans mött socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall för att under en timme diskutera den nya socialtjänstlag som nu ska ut på lagrådsremiss och planeras gälla från juli nästa år. Funktionshinderorganisationerna är kritiska till att direktiven till lagen inte tillåter någon kostnadsökning eller någon större omfattning på insatser än tidigare. Synskadades Riksförbund skriver på sin hemsida att medlemmar ringer och gråter för att de isolerats utan ledsagningshjälp. De överlever men har inte en värdig levnadsnivå. Mötet med ministern gav inte mycket hopp enligt SRF. Inga stora justeringar kommer göras i förslaget till lagen. De fick heller inget besked om en ny lag om ledsagning ska utredas, något som Socialstyrelsen har föreslagit. Gruset bort från gatorna senare än vanligt. Stockholms stad meddelar att sandsopningen på gatorna har skett något senare än planerat i år, men nu ska det snart vara fixat i innerstaden. Det är med anledning av en kall vår och sena snöfall som beslutet att skjuta upp sopningen har tagits. I Stockholms innerstad beräknas sanden vara uppsopad från och med idag den 8 maj och i ytterstan den 23 maj, skriver staden i sin app Tyck till, där man kan lämna synpunkter och felanmälan som rör den offentliga miljön. Anmäl hinder via DHR. Vi fortsätter på ämnet tillgänglighet i stadsmiljön. Enligt lag är kommunen tillsynsmyndighet och ska uppmana fastighetsägare att bygga bort enkelt avhjälpta hinder. Men få kommuner gör det utan en anmälan, det skriver förbundet Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR, som tagit fram ett redskap för att anmäla hinder i gatumiljön. Det finns på webbadressen www.bortmedhindret.se. Där väljer man typ av problem och vilken adress och kommun det gäller och beskriver kort med egna ord. När anmälan har skickats till DHR så för de den vidare till respektive kommun. Du kan välja om du vill ha uppföljning på ditt ärende och det går också att bifoga ett foto. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Afternoon Tea, SRF Stockholm Gotland. Aktiviteter i klubbstugan, Orhem med DBFK. Frukostträff, SRF Stockholm Gotland. Föreslå aktiviteter, SRF Stockholm Gotland. Gula fläcken seminarium. Medlemslunch i Tullinge, SRF Botkyrka Salem. Om EU-valet från Valmyndigheten. Pub med frågesport, SRF Stockholm stad. Syskonbandsdagar i Vastena. Tema fågelsång, SRF Stockholm stad. Temakväll om hemberedskap, SRF Stockholm stad. Torsdagscafé med SRF Stockholm stad. Och vandring på Eldgarnsö med DBFK.
Nu bjuder Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland återigen in till Afternoon Tea. Lördagen den 1 juni mellan klockan 14.00 och 16.30 träffas vi på Villa Gotthem på Djurgården. Villa Gotthem är en unik grosshandlarvilla i schweizerstil och huset är byggt i slutet av 1800-talet. I deltagaravgiften ingår det te eller kaffe och ett fat med olika sorters smörgåsar. Pålägg av bland annat rökt lax, västerbottenost och skagenröra. Vi kommer även få en bit grönkålspaj och olika sorters scones med sylt, smör och vispad grädde. Vi kommer även att prova olika sötsaker som chokladmousse, cupcakes, chokladtryffel och en bit amarettokaka. Barn kan få plättar istället. Deltagaravgiften för synskadade och stödjande medlemmar är 200 kronor per vuxen. Övriga betalar ordinarie pris på 395 kronor. Barn upp till 16 år betalar 100 kronor. Från SRF Stockholm Gotland kommer Sofia Näström och Kristina Ljung att finnas på plats. Vi behöver din anmälan senast den 22 maj. Kontakta Sofia Näström på telefon 08 462 45 17 eller sofia@srfstockholmgotland.se. Du kan betala in deltagaravgiften till postgiro 595 93-4 eller swisha till 123 475 9189. Märk betalningen med namn och Afternoon Tea. Adressen till Villa Gotthem är Rosendalsvägen 9, Djurgården. Välkomna!
Hej, det här är Anna Nilsson från BBFK. Jag vill göra lite reklam för ett besök i Orhem söndagen den 12 maj. Då kommer vi ha öppet som vanligt, men vi kommer också ha tipsrunda. Det blir lite extra aktiviteter den här dagen. Annars så är det välkomna till Orhems skogsväg 31 som vanligt. Det finns det kaffe och te och du får själv ta med något som du vill äta. Och stugavgiften är 25 kronor och det är också denna dag. Det behövs ingen föranmälare. Jag hoppas vi ses där den 12 maj. Tack och hej!
Kom och ät frukost och träffa nya och kanske gamla vänner. Vi ses på Café Lisas Grabb på Blekingegatan 36 vid Skanstull den 24 maj från klockan 7.30. Du som är medlem, synskadad eller stödjande betalar ett subventionerat pris övriga ordinarie. Och ordinarie pris är mellan 160 och 170 kronor och då ingår kaffe eller te, juice, smörgås med ost och skinka eller bara ost samt bulle. SRF finns på plats mellan 7.30 och 9.00. Anmälningar och frågor till Britta Eskils-Janse på telefon 08 462 45 16 eller e-post britta@srfstockholmgotland.se. Välkommen! Har du idéer på vilka aktiviteter SRF Stockholm Gotland ska arrangera nästa år? Just nu håller vi på med ansökningar av pengar och vill gärna få in idéer. Vill du bada isvak igen? Titta på fornlämningar på Gotland eller på konsten i tunnelbanan? Kanske lära dig att spela whist eller besöka olika konditorier i länet? Hör av dig med dina idéer till Britta Eskils Janse på telefonnummer 08 462 45 16 eller britta@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland anordnar ett seminarium om makuladegeneration, åldersförändringar i gula fläcken. Överläkare och professor Anders Kvanta från Sankt Eriks ögonsjukhus föreläser och därefter blir det frågestund. Vi på Synskadades Riksförbund berättar också om vår verksamhet och vad vi kan göra för dig. Tiden är onsdagen den 15 maj klockan 13 till 15.30 och vi ses i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44 i Stockholm. Entréavgiften är 100 kronor och den betalas kontant eller via Swish på plats. Anmäl dig senast måndagen den 13 maj till Britta Eskils Janse på SRF Stockholm Gotland, telefon 08 462 45 16 eller till britta@srfstockholmgotland.se. Välkommen!
Hej alla vänner med synnedsättning. Välkommen på maj månads lunchträff. Det blir pastasallad samt kaka och kaffe eller te. Vi får besök av synpedagog Jan Eidvall som berättar om vad en synpedagog gör och vad man kan få hjälp med på syncentralen. Anmäl dig i tid så att vi hinner inhandla tillräckligt med mat. Vi ses som vanligt fram mot en trevlig eftermiddag. Deltagaren, antalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Tid, söndagen den 19 maj klockan 13.00 till 15.30. Plats Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning. Buss 723 går från Tullinge centrum 12.45 mot möteslokalen hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli hämtad på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.27. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte ändras dem. Pris 50 kronor. Kontant eller Swish. Till mobil 076 850 2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 15 maj till SRF Botkyrka Salems telefonsvarare på mobil 070 656 2934 eller sms till samma nummer. Du kan även anmäla dig till Urban Eriksson på mobil nummer 076 850 2972 eller maila en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Deltagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Botkyrka Salem.
Val till Europaparlamentet hålls den 9 juni 2024 i Sverige. Förtidsröstning öppnar den 22 maj. Din rösträtt. Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du senast på valdagen fyller 18 år, är svensk medborgare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige. Du har också rösträtt om du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. Ditt röstkort. Om du har rösträtt ska du senast den 22 maj ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress i Sverige. Har du uppgett en särskild adress kommer röstkortet dit istället. Om valsedlar. Material i svartskrift och punktskrift går att beställa. Du som har nedsatt syn eller läser punktskrift kan beställa ett material som består av 11 olika kuvert med partinamn i svartskrift och punktskrift. Varje kuvert innehåller en namnvalsedel för ett parti som har fått mer än 1% av rösterna vid de två senaste valen till Europaparlamentet, förutom ett kuvert som innehåller en blank valsedel. Materialet beställs på www.val.se där det också finns mer information inför valet. Du kan även ringa Valmyndigheten, telefon 010 575 70 00. Blanka valsedlar ska alltid finnas där du röstar. Röstmottagarna ansvarar för att det finns rätt valsedlar i valsedelsställen. Du kan också kontakta det parti du vill rösta på för att få valsedlar innan du röstar. Rösta på parti och person. Om du endast vill rösta på ett parti kan du rösta med en namnvalsedel som innehåller både partiets namn och partiets kandidater eller med en partivalsedel som enbart innehåller partiets namn. Partivalsedlar är ovanliga vid val till Europaparlamentet. Vill du personrösta på en kandidat kan du sätta ett kryss före namnet på kandidaten på en namnvalsedel. Du kan också skriva dit namnet på en kandidat på en partivalsedel. Många partier har så kallade låsta listor och då kan du bara välja på de kandidater som står på valsedeln. Det står på namnvalsedeln om ett parti har en låst lista eller inte. Vill du veta mer om vilka kandidater som finns att rösta på, gå in på Valmyndighetens webbplats www.val.se. På en blank valsedel kan du skriva dit ett partinamn. Du kan också personrösta genom att skriva dit partinamn och namnet på en kandidat. De olika sätten man kan rösta på är förtidsrösta, rösta i vallokal på valdagen, rösta med bud, rösta med ambulerande röstmottagare, rösta från utlandet. Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. För att underlätta röstningen kan man använda vissa hjälpmedel, till exempel reglett. Om någon inte kan göra i ordning sin röst själv kan röstmottagarna hjälpa. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta vad någon har röstat på. En annan möjlighet är att ta med sig någon annan bakom skärmen för att hjälpa att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent. Förtidsrösta. Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Du kan förtidsrösta i din kommun eller i en annan kommun. Förtidsröstningen öppnar den 22 maj och pågår fram till och med valdagen. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort. Samma regler för ID-kontroll gäller som vid röstning i vallokal. Rösta i vallokal på valdagen. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettid. Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Du kan också rösta i en röstningslokal för förtidsröstning. Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen. Gör i ordning rösten bakom en valskärm. Lämna valkuvertet till röstmottagaren. Visa ID-handling för röstmottagarna. Röstmottagarna kontrollerar din identitet, markerar i röstlängden att du har röstat och lägger till sist ner valkuvertet i valurnan. Behöver du hjälp med att ta valsedel, lägga ner den i valkuvert eller liknande, kan du be en röstmottagare om hjälp. De har tystnadsplikt och får inte avslöja hur du har röstat. Rösta med bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med rösten till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning. Du som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal får använda bud. Bud kan vara en närstående, någon som yrkesmässigt hjälper eller ger dig vård. Du som bor ut med en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. Om du är intagen på häkten eller kriminalvårdsanstalt kan du också budrösta. Då kan även personalen hjälpa dig. Det behövs även ett vittne när budrösten görs i ordning. Om du vill budrösta behöver du ett budröstningsmaterial som du kan beställa från valmyndigheten eller kommunen. Rösta med ambulerande röstmottagare. Om du inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Ambulerande röstmottagare kommer då hem till dig och din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst. Kontakta din kommun för att beställa ambulerande röstmottagare. Du måste visa att du är du. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du styrka din identitet för att få rösta. Detta kan du göra genom att visa en ID-handling som till exempel svenskt pass, svenskt körkort eller nationellt ID-kort. Har du ingen ID-handling kan en annan person intyga din identitet. Då måste den personen visa en ID-handling. Rösta från utlandet. Du som bor eller vistas utomlands kan antingen brevrösta eller rösta på de svenska ambassader och konsulat som ordnar röstmottagning. Du som vill brevrösta måste ha särskilt brevröstningsmaterial och två vittnen som har fyllt 18 år. Materialet kan du beställa från valmyndigheten, en kommun eller en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Brevrösten ska skickas från utlandet. Du kan brevrösta tidigast 45 dagar före valdagen. En kontroll kommer ske i Sverige av att brevrösten har skickats från utlandet och att den har skickats i rätt tid. Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen. Röstning på ambassad och konsulat öppnar tidigast 24 dagar före valdagen. Röstningen går i huvudsak till på samma sätt som vid förtidsröstning i Sverige. Här är informationen slut.
SRF Stockholms stad, pub med frågesport på Norges nationaldag. Fredagen den 17 maj gratulerar vi våra grannar i väster på Norges nationaldag. Det blir även en spännande frågesport. Tid och plats. Klockan 17-22 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pizza slices samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller kontanter. Ingen anmälan behövs. Kom som du är och ta med dig ditt gladaste humör. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818. Eller e-post birgitta-linden@telia.com. Varmt välkommen!
Inbjudan till syskonbandsdagar i Vadstena. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening och vi bjuder in alla som är intresserade till dagar av god gemenskap och ett varierat program den 12-16 juni i vackra Vadstena, precis in till Vätterns strand. Vi kommer bo på folkhögskolan där Och vi rör oss på denna historiska plats med klosterruiner, slott och kullerstenar. Men vi besöker också det aktiva Birgitta-klostret och träffar där en syster. Så träffar vi även föreståndaren för Pilgrimscentrum i denna lilla stad. Och han kommer prata med oss om vad det kan innebära att vara pilgrim idag. Och han tar med oss på en eftermiddags pilgrimsvandring. Det blir också mycket lekfullhet, det blir öppen scen, också möjlighet att delta i andakter och gudstjänster för den som vill och föreningens årsmöte. Men alla är välkomna oavsett ålder, om du kommer ensam eller som familj, om du är medlem eller inte. För dig som är med för första gången i en aktivitet med syskonbandet så får du samma rabatterade pris som medlemmar, vilket innebär halva ordinarie pris. Men allt om detta, praktisk information och fullständigt program hittar du på syskonbandet.se och du är också välkommen att ringa till oss på kansliet på nummer 08 641 30 95. Sista dag för anmälan för en garanterad plats och för att vi ska kunna ordna med ledsagare efter behov är den 10 maj. Varmt välkommen, hoppas vi hörs.
SRF Stockholms stad, välkommen till vår temakväll om fåglar och fågelsång, torsdagen den 23 maj. Vad är det för fågel jag hör som sjunger så vackert i busken eller i trädet? Hur ser den ut? Är det en talgoxe eller kanske en smörgås? Eva Lindberg från Naturskyddsföreningen berättar i vår fågelsångsskola om våra vanligaste fåglar och deras läten. Vi lyssnar på fåglarna och lär oss känna igen dem med hjälp av olika ramsor. Praktisk information om kvällen. Datum och tid. Torsdagen den 23 maj klockan 18.30 till 21 inklusive fikapaus. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Kostnad 100 kronor. I priset ingår fika i form av kaffe eller te och en liten kvitterkaka. Betalning. Swisha i förväg eller betala med kontanter på plats. Swish till telefon 123 662 1015. Skriv fågel i meddelandefältet. Anmälan. Anmäl dig senast den 20 maj på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Vi ses i Holken, hälsar Pia och aktivitetsgruppen. Temakväll om hemberedskap. Den 30 maj anordnar SRF Stockholms stad en temakväll om hemberedskap och hur vi ska förbereda oss och agera i en krissituation. Nyligen drabbades plötsligt samhällen bara 10 mil från oss av akut vattenbrist. Och frågan om hur skyddsrum fungerar har blivit aktuell på ett sätt de flesta av oss inte varit med om förut. Information kommer att ges och vi funderar tillsammans för att bli mer trygga i hur vi kan lösa olika situationer i vårt hem, individuellt och tillsammans. Hur ska vi till exempel tänka och förbereda oss vad gäller mat, vatten och kontakt med omvärlden vid många timmars, dagars eller till och med veckors strömavbrott? Praktiska prylar kommer du också att få känna och klämma på. Tina Strömberg som håller i temakvällen har genomgått instruktörsutbildning inom Civilförsvarsförbundet. Praktisk information. Datum och tid, torsdagen den 30 maj klockan 17.30 till 20 inklusive en kort paus. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Vi tar inte ut någon deltagaravgift för denna kväll. Max 15 deltagare. Om intresset blir stort anordnar vi en likadan temakväll till hösten. Anmäl dig senast den 28 maj på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad. Torsdagscafé den 16 maj. Välkommen till vårt extra långa och spännande torsdagscafé den 16 maj. Den här gången blir det två favoriter i repris. Vi börjar med ett musikquiz med Göran Bjellert. Därefter blir det visning av de kläder som våra duktiga deltagare i föreningen Sömnadscirklar har tillverkat. Cirkelledaren Maud von Norberg syntolkar och vi har även möjlighet att titta och känna på kläderna. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas den här gången klockan 16. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818 eller e-post birgitta-linden@telia.com. Varmt välkommen! Hej, det här är Anna Nilsson från BBFK. Jag ringer om en aktivitet som ska ske lördagen den 25 maj klockan 10-17 ungefär. Det är ett samarbete med aktiva synskadade. Då kommer vi att ha en promenad eller vandring på Älvgarnsö som ligger i Ekerö kommun. Vi åker gemensam transport från Gotlandsgatan 44 klockan 10. Sen kommer vi gå på den här ön, det är en slinga som är 6,5 kilometer ungefär och det är väldigt vacker natur där. Lövskog och massa blommor och fåglar, särskilt på våren så är det att den är väldigt vacker. Vi hoppas att vi har tur med vädret. Du får ta med egen matsäck, det finns inget att handla på ön och vi beräknas vara tillbaka klockan 5. Det tar ungefär en timmes bilresa. Anmälan görs till aktiva synskadade i kansliet som är telefonnummer 08-744-1593. 08-744-1593. Eller kansli@aktivasynskadade.org. Och du kan även kontakta Anna Nilsson på telefon 073-102-548. Och så får du säga till om du behöver ledsagare. Och kostnaden är 100 kronor för den här utflykten för transporten. Och den betalar du i efterhand. Så jag hoppas på ett väldigt fint vårväder då. Och så ses vi den 25 maj. Välkomna!
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08 462 45 23. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen? Behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka? Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR LOR Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns- och riksnytt.